En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Och vad är då det för demokrati?
Ja, demokratin som de uppfattade det, det var en makt som, det var inte någonting som man fick. Sa, här nu ska ni alla få vara med. Utan det var någonting som man tog. De som utövade demokratin, det var de som slogs för Aten i armén och i flottan. Och då stänger man ju ute väldigt, väldigt många människor. Men det här är logiken, det här är skälet till att vi idag då sitter och säger, vad var det för demokrati?
Välkomna till Harrisons dramatiska historia med mig, Dick Harrison, som till vardags är professor i historia vid Lunds universitet och med
din fru som heter Katarina Harrison Lindberg och som skriver böcker och sitter här och poddar.
Ja, och just nu är arg. Nu har vi kommit till den grekiska demokratin.
Ja, det här är ju faktiskt något av, det här är en käpphäst jag har faktiskt. Vi var i Aten för några år sedan och besökte de här platserna, bland annat Pnyx, folkförsamlingen.
Så besatt, så kom upp
till, ja, och det är ju, om man tänker sig att man kommer dit så är det liksom uthugget så man kan sitta. Det är till och med, som jag minns det, lite skålat för de söta små gubbrumporna där. Var det inte det?
Ja, det var inte kvinnorumpor som skulle,
nej,
sitta där.
För där fick det, jag menar, de talar om att det var en demokrati, men ja, citat då, vad var det för demokrati? Det var nästan inga som fick vara med.
Alltså, du var så arg där att jag tog upp min mobil och filmade dig när du svor över de gamla gubbsen och deras söta små rumpor och deras kvinnoförtryck. Och så man har utsikt mot Akropolis och alla de andra gubbplatserna.
Ja, för meningen är ju att man ska tycka att det här är helt fantastiskt. Åh, här uppstod demokratin. Åh, det här är vår västerländska civilisationsvagga. Och jag tycker att, va?
Va? Och sen blev det ännu värre. För sen när vi hade tid över sista dagen i Aten, då vill jag se Aristoteles gamla gympaplats. Lykeion, precis utanför den gamla stadsmuren. Och Aristoteles.
Han var ju ärkegubben nummer ett och honom har man liksom gullat med och gullat med och gullat med ända fram till det här poddavsnittet faktiskt. För nu kan vi säga så här, det är slutgullat med Aristoteles.
Men om du nu, jag måste ställa frågan, om du fick total kontroll över Atens stadsplan, vad skulle du göra då? Resa en staty över Lysistrate på Pnyx och göra om Aristoteles skola till en damfrisörsalong eller övertäcka den med en tjejig blomsterrabatt för att hämnas eller... Hur skulle du i Aten vilja ta dig an de här, alltså, gubbkräken?
Det här visar väldigt mycket din bild av vad kvinnor tycker om. Men,
men
bortsett ifrån det så tycker jag att nej, men man måste naturligtvis titta på de här sakerna. Det är ju trots allt grejer som finns kvar från väldigt länge sedan. Men lite ödmjukhet hade varit på sin plats, för så fantastiskt kan jag inte tycka att det är. Det här var ju verkligen gubbstrutteriets högborg.
Nu kan man lägga till att...
Jag inser att folk blir förbannade av detta. Det kommer vara folk som stänger av det här programmet nu.
Vi kommer också, i och med att vi säger det här, att det är turistetips som grekerna ska vara tacksamma för att vi ger. För Pnyx och Lykeion till inte huvudsevärdheten i Aten. De går man till om man är historiskt intresserad, lite utöver det vanliga. Man är nästan ensam när man går runt i Aristoteles Lykeion. Det är inte många turisthåder där. Och man är definitivt inte bland de stora chartermängderna om man går upp till Pnyx. Det här är inte de stora sevärdheterna. Däremot Akropolis, Agoran och de andra platserna däremellan, där kan man se väldigt, väldigt mycket folk. Så just det här som ringer grekisk demokrati, det är inte något som grekerna gör så mycket av i sin egen turistpropaganda heller.
jag, fast det var välskyltat och så. Ja, så att det var inte så svårt att komma dit. Det
leddes mycket folk dit.
Nej, men det har väl mer med turisterna att göra än...
De är inte intresserade av den atenska demokratin.
Det kan vara så.
Ja. Då förtjänar de att lära sig vad det egentligen var för något samhälle. Vad det var för någon demokrati överhuvudtaget. Men ska vi börja från början. När man kommer dit så ser man inte Pnyx och Lycaon. Man ser en stor, väldig akropolisklippa i mitten.
Mm.
Och det är någon sorts kärnan till hela det här samhället. Just för att det var en klippa, för där kunde man springa upp och gömma sig om det blev krig. Annars grundar man inte städer och samhällen i den här delen av världen. Akropolis betyder bara högstad eller övre stad. Och kring den växte det sedan fram en bebyggelse som vars invånare, framförallt bönder och hantverkare, kan fly upp till den här klippan och gömma sig i händelse.
Och det ska man ju säga att det här, det är en hög klippa.
Ja, det är svårt att klättra upp. Och det var meningen.
Ja, när man kommer idag som turist. Det kan vara ett tips faktiskt att man kan gå dit på eftermiddagen.
Mm. När det är varmt, men det är bara det att då går inga andra dit.
Ja, eller till och med sen eftermiddag. För att då är det inte så mycket turister som går upp. Så då får man det här lite mer för sig själv. Det är inga långa köer eller så. Om man går upp på förmiddagen när de öppnar, då är alla där.
Och inte minst kryssningsresenärer som kommer i långa, långa horder. Ja. Det är enorm trängsel och fortfarande väldigt varmt.
Men vi var där när vår dotter var 3 år. Och man kan inte ta en vagn med sig upp, utan man måste gå upp. Och det är klippigt och brant och strapatsrikt. Och man måste ha med sig mycket vatten. Men ett barn på 3 år... Om det är ett tuktat och lite tåligt barn som finner sig i och klättra och ställa upp och inte kinka, då kan man göra det här. Vi hade inga problem med det.
Då var vi ändå dumma nog att göra det här på förmiddagen,
ja.
Bland alla horderna.
Och man får ju liksom lön för mödan när man kommer upp, för det är ju, dels så är det ju fantastiskt vacker utsikt, men man får ju också se de här, men man får se där allting på nära håll.
Mm.
Det är väldigt häftigt.
Poängen då med att de bosatte sig där från början, det var att de skulle ha det som ett skyddsområde. Detta ser man ingenting av idag, utan du ser ruiner efter präktbyggnader på 400-talet. För allt brändes ned och förstördes av perserna under ett krig. Och
när man väl är uppe på platån, ja, så är det lite tomt.
Ja, där är det inte alls lika mycket. Men dit går då alla, och man kan göra samma sak i Rom. Det heter kullen Capitolium, också mycket hög borgkulle. För det var så här antikens människor byggde sina städer. De behövde en överstad, en högstad, först för försvar, och sen när det inte var lika starkt behov, då bygger man tempel och liknande praktbyggnader där istället. Och vad du ser när du kommer upp dit, det är alltså inte viktiga politiska samlingslokaler, utan det är då praktbyggnaderna som man smäller upp i ett sent skede. Och som egentligen, kan man tycka, borde ha kunnat stå kvar tämligen orörda in i vår tid, eftersom de inte hade något direkt uppenbart militärt värde. Men nu är det snygga ruiner istället. Och då kan man fråga sig varför de ligger i ruiner.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
varför ligger Parthenontemplet i ruiner? Och vad säger du, Katarina? Är det då läge att säga hej, jag är svensk?
Det kanske är läge att säga hej, jag är svensk. Alltså, jag
då får
faktiskt,
man lite respekt.
Ja, nej, det får man väl kanske inte. Men jag har faktiskt hört att det finns en svensk som var lite ansvarig för detta.
Mm, mycket ansvarig för att det är ruiner. Ruinromantikens Aten hade inte existerat om det inte hade varit för en svensk. Och eftersom det här är ett upplysande populärvetenskapligt poddavsnitt så är det dags att berätta om fältherren Otto Wilhelm von Königsmark. Mannen som är ansvarig för det kändaste ruinen i världshistorien, Parthenontemplet i Aten. Först bygger då atenarna det här på 400-talet före Kristus till en av världens vackraste byggnader. Och det står sedan kvar förhållandevis länge, inte helt intakt, men nästan ända till mitten av 1600-talet. Och då är det i mycket bättre skick än det är idag. Och det lydde under turkarna, under Osmanska riket som kontrollerade Aten. Sent 1600-tal, ja då får Osmanska riket problem. Efter att man har gått in i krig med mängder av grannländer och börjat förlora så passar Venedig på att sätta in stöten mot Grekland. Venedig har då Korfu och haft en del andra grekiska städer, en ärkefiende till Osmanska riket. Och med hjälp av legoknektar så åker Francesco Morosini och den till Venedig emigrerade svensk-tyske fältaren Otto Wilhelm von Königsmark till Aten för att försöka bekämpa turkarna och helst ta tillbaka staden. Königsmark, han var då ättling till en tysk familj som hade kommit till Sverige under 30-åriga kriget, men som så många andra högadelsmän hade han drabbats av Karl den XI:s reduktion på 1680-talet och till slut tröttnat på Sverige och tagit tjänst i Venedig. Och på hösten 1687 är det Königsmark och Morosini som belägrar Aten. Turkarna hade värjt sig framgångsrik och de tror att ingen förnuftig civiliserad människa skulle vilja göra något dumt med Parthenontemplet, så har de slagit sitt krutförråd där inne.
Det var ju ändå väldigt dumt gjort.
Ja, men tänk man att turkarna tänker att fienden tycker om kultur och så vidare, då är det klart att de inte tänker bomba det. Så det, där ligger krutet säkert. Och de borde ha vetat bättre, för andra antika fornlämningar hade redan förstörts under det här kriget genom explosioner. Men i och med att de lägger krutet inne i det gamla antika mästerverket så blir det ett legitimt krigsmål. Nu är det osäkert om Morosini och Königsmark visste hur mycket krut det fanns där. Men ändå, det låg i vägen i kriget och det är ändå bara lite sten. Det viktiga är att vi tar stan och bombar sönder turkarna. Så katastrofen blir ett faktum. 26 september 1687 avfyrar Königsmark en kanonad mot Akropolis och träffar mitt i prick i Parthenontemplet. Flera väggar och kolonner faller, taket rasar ner, relief. Friser faller till marken, går sönder, hundratals människor dör och världens kändaste tempelruin är ett faktum. Tack vare eller på grund av Otto Wilhelm von Königsmark.
Men det var framgångsrikt.
Ja, ja. Turkarna fick ju stryk. Deras krut försvann, bombade sönder. Och venetianerna kan då, när de sedan lämnar Aten påföljande år med illa förrättat värv, ta med sig en hel del fornminnen som det inte finns något skäl att lämna kvar eftersom det är ruiner. Och därmed sätter man ett dåligt exempel för alla andra att nu är det alltså i princip fritt fram och plundra ruinhögarna på Akropolis. Turkarna tyckte att det här var ju något vi kan ta efter, så när de väl har tagit tillbaka stan så kan de börja vandalisera och bygga nytt och plocka bort, uppföra en liten moské på området och använda Parthenontemplet som byggnadsmaterial. Jag menar, kan turkar, svenskar, italienare och greker göra så här med Parthenonklippan?
Då kan britterna också.
Då kan britterna göra det i ännu större stil för att rädda vad som räddas kan, så att inte medelhavsmänniskorna hittar på mer ofog. Och då kommer han in, Thomas Bruce, Earl of Elgin. Den mest kände konsttjuven i 1800-talets historia, som plockar med sig marmor, reliefer, skulpturer i början av 1800-talet och ställer upp dem på British Museum i London. Och grekerna vill mycket gärna ha dem tillbaka. Av de ursprungliga skulpturerna på det här templet finns idag drygt, återstår cirka 130 meter av vad som har varit 160 meter. 80 meter av frisen befinner sig på British Museum i London, 50 meter på Akropolismuseet i Aten. Och då har man gjort plats, demonstrativt plats, för att visa var de ska stå när man väl får tillbaka dem. Vilket aldrig lär ske om britterna får bestämma.
Nej, de har sagt nej. Ganska gång, nyligen gång, tror jag. De säger nej hela tiden.
Och eftersom britterna med att man tog dem för att hjälpa frisen och skulpturen, man gjorde det för att skydda dem. De har varit lika snälla mot vad som återstår av Artemis-templet i Efesos och mausoleet i Halikarnassos, som förvaras bättre på British Museum i London än i Turkiet och Grekland. Så man menar väl att turkarna och grekerna ska vara tacksamma när vi tar hand om dem och skyddar dem här i London. Det är lite den attityden som är extremt politiskt inkorrekt i alla andra sammanhang, men fortfarande funkar i England.
Mm. Ja, det här var en lång utvikning.
Ja, lång men viktig.
Ja.
Hur man ska känna sig som svensk i Aten. Ja, tänk på Königsmark. Det var vi som gjorde det. Världens kändaste tempel.
Ja. Så här i efterhand är det en lite rolig historia, men ändå att de kunde spränga det så.
Ja, men vi ska kanske återgå till demokratin. Så hur skapades den där så kallade demokratin?
Ja, det är faktiskt också en lång historia, så nu ska jag bry ut mig lite grann. Och jag tänker börja långt innan det blir någon demokrati faktiskt, för att det är en lite rolig historia. För det var verkligen en utvecklingsprocess från monarki via oligarki och rent tyrannvälde. Det hade varit hårda strider och omvälvningar i Aten på 500-talet före Kristus, men då hade man ändå formerat sig till en ordentlig statsstat som regerades av en tyrann som hette Peisistratos och hans familj. Nu ska vi kanske inflika här att begreppet tyrann eller tyrannos.
Det är inte nödvändigtvis ett fult ord.
Det är inte nödvändigtvis ett fult ord och negativt värdelandat som det är idag. En tyrann, det var en härskare som med våld och hårda nypor hade spelat ut militanta och bråkiga grupper mot varandra och liksom tagit bort oppositionen och upprättat en regim efter eget tycke och smak som gav fred och förhoppningsvis och ändå relativt ofta välstånd till staden och landet.
Ja, annars riskerade tyrannen att sparkas.
Ja, precis. Så de var inte bättre i Grekland än att de sparkade sina tyranner eller mördade dem om de måste. Så att man var tvungen att göra det här med någon sorts gott syfte kan vi väl säga då. Det var det som var själva grejen. Och den här Peisistratos själv, han brukar räknas som en av Greklands bästa tyranner. Han dog 528 eller 527 och då ärvdes hans maktställning av två av hans söner. De hette Hippias och Hipparkos. Och det verkar som att det är Hippias som innehar den egentliga makten och att Hipparkos är hans sidekick, någon sorts medregent eller så här, kultur- och propagandaminister. Men de gör ändå det här ihop.
Och gjorde det bra?
Ja, de gör det också bra. Men sen spårar det ur. Och för då dyker det upp de så kallade tyrannmördarna. De heter Harmodios och Aristogeiton.
Tyrannoktonoi på grekiska, tyrannmördare.
Tyrannoktonoi. Mm. Ja. Det är ett häftigt språk.
Ja.
Får man ju verkligen säga. Men Harmodios och Aristogeiton, den här historien känner vi till ganska väl för att det här verkar de grekiska skribenterna ha velat gotta sig lite grann i. Herodotos har skrivit om detta och Tukydides har skrivit om det och Aristoteles av alla människor. Så att det finns ändå en del källmaterial som talar om vad det är som har hänt här. Och då verkar det som att den här konflikten börjar i ett ganska privat gräl, nämligen att Hipparkos, en av de här tyrannbröderna då, han ska ha förälskat sig i Harmodios, en av de blivande tyrannmördarna, men han var inte ett dugg intresserad av att ha ett förhållande med Hipparkos eftersom han redan var ihop med Aristogeiton.
Det är en gay historia.
Ja, det är det. Och Harmodius dessutom, han han verkar ha tagit den här uppvaktningen lite, ja, men lite illa och sådär, så att han drev med Hipparchos efteråt och liksom berättade om hur han hade närmat sig honom och gjort påstötningar och sådär, men ja, att det inte blev någonting då. Så
men,
att
det, men jag nobbade honom, hö.
Ja, det blev lite jobbigt. Och det här tyckte ju Hipparchos blev i sin tur, tyckte ju han att det blev jobbigt då när folk drev med honom. Ja, så att alla kände till det. Så han bestämde sig för att hämnas. Och hur hämnas man bäst? Jo, man hämnas naturligtvis genom att gå på Harmodios syster.
Slå på de svaga.
Ja, man slår på de svaga, precis. Så han, Hipparchos då, han säger till Harmodios syster att hon ska få delta i en stor festlighet.
Panathenaia-festivalen, ja, den stora atenska superfesten.
Ja, hon ska där få bära en ceremoniellt viktig offerkorg. Och det får man bara göra om man är jungfru ogift och inte har varit tillsammans med någon
man. Hon ska vara en så kallad kaniforos, och det är en enorm ära.
Det här är ju någonting, så att hon blir ju en av huvudpersonerna här. Men när det här ska till, då stiger Hipparchos fram och tar ifrån henne den här värdigheten helt offentligt och jagar bort henne och säger att det är för att hon inte är oskuld. Och det här blir ju naturligtvis, det är väldigt vanärande för henne.
Hela familjen.
Och, ja, och
det är värt ett hedersmord.
Det här var på den tiden. Så att det här blir en väldigt svår situation. Och Harmodios storebror, då får vi väl tänka oss, då måste ju han hämnas, förstås. Så tillsammans med sin kille, Aristogeiton, så beslutar de sig för att mörda inte bara Hipparchos utan också Hippias.
Som är helt oskyldig.
Ja, Hippias var inte inblandad i det här.
Och regerar.
Ja. Så att de ska krossa den här tyrannregimen. Så de organiserar en sammansvärjning och bestämmer sig för att skrida till verken mitt under de panathenska spelen år 514 före Kristus. Och då har de, så de är en hel grupp där med konspiratörer som ska överfalla tyrannerna med dolda dolkar och ge sig på dem och mörda dem. Men det här gick inte, det gick fel. För när de kommer till den här platsen, då är det så att en i den här sammansvärjda mördargruppen, en av de här i tyrannmördargänget, hälsar väldigt kärvänligt på tyrannen Hippias. Och då så verkar Harmodios och Aristogeiton ha blivit lite panikslagna, för då tänker de att de har blivit avslöjade. Så att planen spricker och de bestämmer sig för att istället handla på studs med en gång och ge sig på de här två tyrannbröderna och mörda dem. Men de lyckas inte döda båda två. Hippias undkommer, men Hipparchos, han huggs ihjäl, och det här sker precis nedanför Akropolisklippan. Och Hipparchos livvakter dödar Harmodios, och Aristogeiton
åker också fast.
Ja, han åker fast. Han arresteras bara strax efteråt. Och hela den här sammansvärjningen kollapsar. Och Hippias, han har situationen under kontroll. Han ger order om att alla närvarande ska lägga undan sina ceremoniella vapen. Och han lyckas upptäcka då de här dolda vapnen. Och sen påstår Aristoteles att Aristogeiton blir torterad till döds för att liksom berätta vilka som var inblandade i detta. Men det enda vi vet är att han blev avrättad.
Så det här är alltså ingen demokratisk revolution, utan det är ett hedersmord.
Ja, det är det.
Som slutar i totalt fiasko.
Så, ja, precis. Det här tyrannmordet, det slutade verkligen i totalt fiasko. Tyrannen, Hippias, han överlevde och fortsatte att regera. Och hans regim föll inte förrän år 508 före Kristus, så att det dröjer ändå flera år innan.
Och då är det spartanerna som
invaderar. Ja, precis. Då är det en helt annan historia. Då är det på grund av krig. Och därefter så börjar man reformera Aten med Kleisthenes gör reformer och det införs demokrati i Aten. Så kallad demokrati. Men
Och de här... Hermodius och Aristogeiton, det är de som har blivit de stora tyrannmördarna. De måste man ju då kunna utnyttja minnet av. Och göra om från hedersmördande äreupprätthållare som är förbannade till någon sorts politiska idoler.
Ja, det var ju just det. För man kan ju tycka så här, varför berättar jag allt detta? Och det gör jag inte för att de lyckades, utan för att man i efterhand har lyft fram de här och gjort statyer av dem och visat att det här gjorde de. De dödade de här tyrannerna. Man har liksom gjort om historien lite grann. Men det var inte så att de störtade tyranniet och införde demokrati. Utan demokratin kom först efteråt och sen har man utnyttjat det här, den här sammansvärdningen.
Det här är oerhört spännande som en utvikning. För Hermodios och Aristogeiton blev föremål för närmast politisk kult. Man gjorde en stor staty av dem. En av de kändaste statyerna i grekisk konsthistoria. Som efter att den har förstörts gör man om den på nytt och kopierar den. Och de som förebilder, tyrannmördare, har sedan inspirerat över 2 millennier av politiska attentatsmän och fortsätter att göra det. Jag menar, när Brutus och Cassius och grabbarna mördar Caesar, då är det tyrannmord också. Det är okej att mörda tyranner trots att det är fult att mörda. Det tyckte romarna, och sen inspirerade de i sin tur tyrannmördare under medeltiden och 1500-1600-1700-talet. Jag menar... Ankarström och mordet på Gustav III, det var ett klassiskt tyrannmord i en tid då man beundrade antika Grekland jättemycket. Så de här 2 hedersmördarna fick alltså en postum betydelse som vida översteg vad de själva försökte och misslyckades att göra.
Ja, precis. Så därför finns det skäl att nämna de här 2 figurerna.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men
demokrati igen. Vi gör utvikningar hela tiden.
Ja, men man måste ju göra det. Det här är ju ändå det är en spännande tid och vi måste få bre på lite grann här. Det är ju roligt. Ja.
Men nu har Cleisthenes infört demokrati för att Hippias och jagats bort.
Precis.
Och vad är då det för demokrati?
Ja, demokratin som de uppfattade det, det var en makt som, det var inte någonting som man fick. Sa, här nu ska ni alla få vara med. Utan det var någonting som man tog. De som utövade demokratin, det var de som slogs för Aten i armén och i flottan. Och då stänger man ju ute väldigt, väldigt många människor. Men det här är logiken, det här är skälet till att vi idag då sitter och säger, vad var det för demokrati? Därför att de uppfattade inte att demokrati var någonting som skulle omfatta alla som levde i Aten, utan de uppfattade att det skulle omfatta en ganska liten, ja, beväpnad grupp, de som kunde försvara stan.
Ja, då har vi ju alla de här olika mansgrupperna kan ju göra något med vapen. Aristokrater kan slåss till häst eller till vagn som de är på bronsåldern. Och så har vi då medelklassen.
Ja, de var hopliter.
Ja, alltså som de har råd med egen rustning, för de är köpmän och hantverkare och kan betala att investera. Och vanliga bönder och hantverkare.
Ja, de tjänstgjorde som roddare på skeppen. Så ja.
Då,
alla
och de,
behövs
ja. Verkligen, för passen här kommer och ska kriga. Du behöver en flotta.
Så alla de här kunde dras in, men det fanns också väldigt många som inte alls deltog. Alla kvinnor, alla barn, alla personer som inte hade förfäder i Aten. Alla slavar, naturligtvis.
Om din farfar invandrade så är du själv fortfarande.
Ja, var man invandrare till stan så även om man hade bott där, kanske var född där, så räknades man inte. Men, och det här kommer vi återkomma till kanske, men hur fungerade själva systemet?
Ja, nu måste jag få dicka mig lite.
Ja, varsågod, kör hårt.
Ja, mansplaining kallas det annars, dickning heter det hos oss. Hur fungerade det där systemet? Jo, trots att man då rensade bort största delen av befolkningen och bara lät fria atenska män delta i demokratin, så var det ganska många. För många för att du skulle kunna ha dagens typ av demokrati. Utan allt byggde på att du höll det småskaligt. Alla fick inte plats i folkförsamlingen, utan du måste ha flera stycken i varje distrikt och hålla det litet så att alla kan prata och vara med. Så tänk bort storskalig demokrati, tänk litet. Dessutom, alla kan inte läsa. Du kan inte ha någon sorts utskott som bereder och så får du ett babsa papper och läsa i förväg och tänka igenom budgetplan och sånt. Utan tänk på att allt skrift, allting var muntligt. Allt berättas på plats i folkförsamlingarna och sen diskuterar man och därefter röstar man. Så du behöver inte förbereda dig. Det hinner du inte, för du har ju ett tungt slitande jobb för det mesta. Utan du kan gå direkt, få höra vad som ska diskuteras och rösta.
Det är lite som ett möte med bostadsrättsföreningen.
Jag tänkte just på det. Det har vi ju erfarenhet av båda två, de flesta svenskar. Men sen när det gäller vem som ska bestämma. Framförallt har man många domstolar där folk måste turas om och sitta. Då lottar man ämbeten. Man röstar alltså inte fram vanliga ämbetsmän. Det gör man bara till viktiga strateger, alltså överbefäl och liknande. Utan de flesta ämbeten får du om du vinner ett lotteri. Och då kan alla räkna med att vid något tillfälle få sitta där och vara domare och utöva makt. Vilket innebär att om du väl har fått någon domarpost så kan du inte rösta ned och vara stygg mot den granne som du ligger i fejd med. För då kommer han att hämnas när han blir domare. Utan du måste ha någon sorts opartisk ingång, annars kommer det surt efter. Lottningen får någon sorts jämlikhetsalstrande kraft. Och nu kommer vi till kanske den viktigaste punkten, att det här funkade, berodde på att det var arvoderat. För att vanliga hantverkare och bönder skulle ha råd att delta fick de betalt för de här ämbetena. De hade alltså liten lön. Det gällde inte de mest kvalificerade jobben. Strateg, det viktigaste, väldigt kvalificerade arbetet, det var inte arvoderat, utan där sitter man och man verkligen är bra på sitt jobb. Alltså det behövde kvalificerad arbetskraft. Men alla de här lite vanliga, sunt förnuftbaserade ämbetena i domstolar då, där blev det alltså arvoderat så att du ska ha råd att inte undandra dig din plikt som är att sitta där när lotten utfaller till din förmån. Är det då så att vissa tycker att det här är väldigt roligt med politik. De vill, politik förresten kommer av polis, det är stad, det som har med staden att göra på grekiska. Den som tycker att det här är lite väl roligt, vill bli strateg, vill sitta och bestämma, ja, då börjar folk bli misstänksamma. För man kommer ihåg Pisistratos, Hippias och tyrannerna. Man vill inte ha tillbaka sådana envåldshärskare. Om man misstänker att någon är lite väl intresserad av att bestämma, då har man en utröstningsprocess, någon sorts officiell mobbning. Man samlar ihop alla, plockar fram krossade krukor, massa lerskärvor, ostrakon på grekiska, och så skriver man namnet, vem man nu tycker är allmänt misstänkt. Themistokles eller något annat skriver man där, och sen räknar man alla de här krukskärvorna, och om man har fått ett visst antal röster på den där är vi skeptiska till, då blir han utstött ur det politiska samhället, ostrakiserad, landsförvisad på 10 år, Man tar inte ifrån honom hans egendom, utan den ligger kvar i Aten. Men han får inte vara där och göra någonting med den under ett decennium. Och hotet att drabbas av det här borde då stämma i bäcken för alla wannabe-tyranner. Slutligen, hur får man alla att ställa upp? Vi är vana från dagens samhälle att alla tycker inte om demokrati eftersom de tycker det är jobbigt att gå och rösta. Det överlåter man åt alla. Hur botar man Aten från soffliggarsyndromet? Ja, svaret är idiotförklaring. Bokstavligt talat. Idiotes, idiot, betyder privatman. En som inte tycker att det offentliga livet är kul utan vill bara ligga där i sin lilla hängmatta eller i sin lilla berså och dricka ett gott glas vin och filosofera om den gyllene medelvägen. En sån som filosofen Epikuros och andra som inte ställer upp och blir politiker. Såna kallar man för idioter. Privatman, och det får väldigt pejorativ negativ innebörd. Vem vill höra idiot utropad efter sig negativt? Ja, det vill man inte idag heller. Det är ett av de äldsta bevarade skällsorden i vår kultur. Och det är alltså en person som blir alltså utmobbad för att man inte är beredd att ta sitt ansvar och ställa upp i den där lotteriomgången och göra sitt jobb. Då är man självisk, icke-ansvarstagande, dum, talanglös, idiot. Det här gäller alltså de där fria atenska männen som förväntas ställa upp i den här demokrati. Demokrati, folkvälde. De andra fick ju inte vara med. Kvinnorna till exempel.
Nej, och framförallt så är det ju så. Idag så säger man ju att ja, det var kvinnorna som inte fick vara med. Men kvinnorna var bara en kategori av människor som inte fick vara med. Och det här med demokrati, om vi ska vara ärliga, det är ju många som utestängs från demokrati även idag. Idag säger man så att alla får vara med. Men det är ju inte naturligtvis inte så att alla får vara med. Vi har ändå en lägre rösträttsålder, så att jag menar, barn är inte med i demokratin. Det finns alltid grupper som är utestängda fortfarande. Det är ja, ju så.
Men varför stänger man ute kvinnorna, vuxna kvinnor under? Så är det bara för att det kan slås? Har man inga intellektuella resonemang? Och varför
jo, det hade till? Man också. För man uppfattade inte att kvinnor var riktiga människor. Det fanns en stor falang i Grekland som menade på, Aristoteles var bara en av alla dessa personer som menar att kvinnor är någon sorts defekta män eller inte riktigt färdigutvecklade män. Det fanns många som resonerade kring detta. Läkare och tänkare som menade på att det kunde man se på kvinnors könsorgan till exempel, att de var inte riktigt utvecklade eftersom de inte hade någonting som hängde ut. Det här var alltså resonemang som fanns. Så, och på det viset så kunde man då motivera att kvinnor var ja, svaga, dumma, impulsiva, känslosamma, passiva, lögnaktiga, allmänt grälsjuka. Jag bara känner hur jag
blir arg, förbannad, rasande.
Ja, precis. Jag känner att jag blir precis sån.
Impulsiv, grälsjuk, ja. Inte passiv.
Men så det här var ju idéer som man hade, och man kunde inte låta sådana personer delta.
Hur skulle det se ut?
Hur skulle det se ut? Så kvinnor fick naturligtvis inte vara med, och det var ju en stor grupp. Det var ju naturligtvis hälften kvinnor i det här samhället. Och sen fanns det ju massor.
Vi vet att de var förbannade också. Jag menar Lysistrate pjäsen.
Ja, men det är klart de var förbannade.
Aristoteles är ju då den som summerar upp allt det här, och det är inte vem som helst. Det är Alexander den stores lärare.
Ja. Och han är ju en
lärdaste grek.
Ja, om vi pratar om personer som man kan från antikens Grekland, då är han en av dem. Det är Platon, Sokrates, Aristoteles, det är de här personerna, det är de man kan. Och det går inte att överskatta den mannens betydelse för västerländskt tänkande, skulle jag säga. För man har faktiskt släpat in många av hans idéer i den västerländska sättet att tänka. Så att och jag kan ju bara tänka mig, om den mannen hade haft en annan uppfattning, hur stor skillnad det hade varit.
Hans
i världen.
Hans åsikter har påverkat manschauvinister i millennier. Ja. Jag fick en gång i uppdrag av Svenska Dagbladet att lista Europas 8 värsta gubbstruttar genom tiderna. Och den lista skulle du ha skrivit egentligen. Men Aristoteles kom på plats nummer 1.
Han hade kommit på min första plats.
Ja, aposteln Paulus kommer 2. Rousseau, Lord Byron, Strindberg, Wagner och Picasso kvalar också in på listan.
Ja, det blir de är sju, några stycken.
Det blir sju gubbar. Vet du om jag hade som nummer åtta?
Nej.
Anna Söderblom, hon som motsatte sig kvinnlig rösträtt, ärkebiskopens fru i början av 1900-talet. Hon kom in som hedersgubb.
Ja.
Ja, men det här är alltså en väldigt, väldigt uttalat misogyn inställning som byggs in i hela det politiska systemet och som ytterst legitimeras eftersom det var i allt väsentligt de som kunde försvara Aten med vapen i hand som fick någon sorts rätt att inskrida politiskt också. En rätt som omvandlas till en plikt.
Nu hade ju då vän av ordning kunnat inflika att kvinnor kan väl också försvara saker och ting.
Ja, men vänner av ordning i Aten hade blivit nedröstade om de hade satt det. Dessutom så dyker det upp alltså, konkreta exempel på kvinnor som är jobbiga. Som man tycker om att dra upp som exempel på hur de här atenska kvinnorna alltså, verkligen dabbade sig och var grälsjuka och ragator. Och de stereotyperna har hängt med också in i modern tid. Och
du tänker på Sokrates hustru?
Ja, Exantippa. Och det fick jag höra när jag var liten att Sokrates var en stor filosof, men hans fru var riktigt, riktigt jobbigt fruntimmer. Och så har man alltså använt de här atenska kvinnorna som negativa stereotyper och har överlevt i millennier. Och jag tyckte att det här var lite kul att försöka gå till botten med.
Ja.
Hur grälsjuk var Sokrates fru?
Vet vi det?
Nej, men vi har ganska mycket om henne ändå så att vi kan se hur myten har uppkommit. Sokrates hustru hette mycket riktigt Exantippa. Vi vet inte mycket om henne, men vi har uppgifter från folk som var samtida. Som satt med och pratade med Platon och Sokrates. Och Platon har med själv några passager i en dialog som heter Phaidon. Och där är hon ganska god, lojal. Överhuvudtaget har Platon en mycket högre uppskattning av kvinnor än vad Aristoteles hade. Men Xenofon, en annan figur från 300-talet som också är ögonvittne, han har i sin dialog Symposion hävdat att Sokrates hävdade att hustrun är svår att komma överens med. Faktum är att det är just därför jag gifte mig med henne. För den som vill bli en god ryttare bör ju ha en häst med rejält temperament. Om jag kan lära mig hantera den hästen, då kan jag klara av det mesta. Ungefär så säger Sokrates. Det vill säga, kan man lära sig leva med Exantippa, kan man umgås med vem som helst.
Det låter ju som att han tycker att hon är rätt svår.
Ja, men det här är en anekdot som Xenofon, inte världens största sanningsvittne utan en berättare som jag vill lägga ut texten om något som han kommer på för tillfället.
Det här kanske aldrig har hänt.
Det kanske inte har hänt. Man kan åtminstone sätta ett mycket stort källkritiskt frågetecken eftersom Platon också ett ögonvittne inte nämner någonting av det här. Det kan vara något som Sokrates häver ur sig eller Xenofon har hört någon säga att någon häver ur sig en sen vinstinn kväll. Och sen fastnade här.
Och vad Sokrates egentligen tyckte, det vet vi inte, för han har inte efterlämnat något källmaterial.
Han skrev ingenting alls. Men bara det att Xenofon nämnde det här gjorde att ragatan Exantippa hamnar i världslitteraturen och världshistorien som ett klassiskt exempel på en riktigt jobbigt fruntimmer. Och det är alltså egentligen bara en obevisbar skröna som då används för att på något sätt förklara hur atenarna tyckte om jobbiga kvinnor. Och en sån som Exantippa skulle ju definitivt inte sitta med och bestämma politiken. Hur skulle det se ut?
Nej, hur skulle det se ut? Men nu vi ändå håller på med Sokrates här, så vi måste säga någonting om hans död. För han dömdes till döden av de här demokraterna.
Ja, det gör han. Och det är alltså precis efter att Aten har gått förlorande ur ett långt krig med Sparta.
Varför gör man en sån sak?
Ja, och det ställde man sig verkligen frågan. För det här är alltså en demokratisk regim inom de här citationsteckens ramarna som har återinsatts och det är den kändaste filosofen och det är alltså en känd människa. Sokrates skrev visserligen ingenting men det var en person som verkligen var ryktbar i Aten och som inte hade begått landsförräderi och gjort något stort bus eller mördat någon eller stulit någonting men som blev dömd till döden i alla fall. Och det här var kontroversiellt.
Sokrates stora grej det var det att han undervisade, han berättade. Han samlade folk omkring sig och undervisade dem.
Ja, och blir då ändå dömd till döden, att få tömma en bägare gift och dö. Och det här är alltså ett av de kändaste, en av de kändaste skildringarna av ett dödsfall genom tiderna, eftersom Platon beskriver exakt hur han dricker giftet och hur han sedan långsamt, långsamt tynar bort och dör. Men vad var den hade gjort som var så förfärligt? Ja, det här kan bara förklaras om vi tänker att demokratin kunde uppleva hot. Den upplevde hot inifrån ifall folk var alldeles för benägna att ta makten. Alltså då kunde man ostrakisera dem. Man upplevde hot om folk blev för ointresserade, soffliggare, då blev de idiotförklarade. Men det upplevde också hot utifrån. Peloponnesiska kriget mot Sparta hade slutat med att Sparta, som inte var en demokrati utan en järnhård militärdiktatur, hade vunnit. Kullkastat regimen i Aten. Och Aten hade haft en djup politisk kris under några år. Nu hade man återskapat en demokrati, men man visste att den var sårbar. Statens ledning befinner sig i en ovanligt utsatt position. Det här är 399 före Kristus och toleransen mot oliktänkande. I synnerhet folk som tycker att Sparta har ett bättre styrelseskick. Den toleransen är lägre än någonsin.
Vi kanske ska säga här nu att de hade inte precis ett bättre styrelseskick i Sparta.
Sparta var en förfärlig
stat. Det var ett hemskt ställe att leva på.
Ja, men kvinnorna hade en bättre ställe.
Ja, fast det var inte roligt. Det var inte roligt för någon där.
Särskilt inte för de underkuvade folket som spartanerna förtryckt. Ja. Och att vara spartan innebär att leva i militärläger och göra lumpen halva livet. Ja, det är inte
precis.
Kul för någon.
Precis. Nej, det var inte kul för någon.
Men för kritikerna av demokratin i Aten så är det ett fungerande system som man kan peka på och säga, ja, de vann ju, det är bättre. Alltså det var det man drog upp om man hade kritik mot egna systemet att anföra. Sokrates var en kritiker som gärna påpekar demokratins brister samtidigt som man gör en poäng av att han är en lojal atenare. Hans slutsats att de atenare som påstår sig vara bäst och visast inte var visa alls, för det sa han gärna, och det ledde till irritation från regimens sida. Och då ställs han inför rätta.
Då ställs han inför rätta och han befinns skyldig till de här brottsliga handlingarna. Och sen så, och han verkar ha varit en lite lustig gubbe, den här mannen.
Han var säkert jobbig.
Ja, han var nog jobbig och lite klurig och lite bråkig. Och, alltså, så han, ja, och lite lustig.
Jag tänker på att han provocerade folk med sin läggning och sitt sätt
för
att vara.
Han dömdes skyldig och då så ska man ha uppmanat honom att själv föreslå sitt straff. Och under hela den här rättegången så hade han varit trotsig och han förvärrade sin situation hela tiden. Och när han då får möjlighet att själv föreslå ett straff, och då säger han att han tycker att staten, alltså staden då, det här är ju en stadsstat, ska ge honom lön och fria måltider för resten av livet som tack för hans ihärdigt arbetande på att förbättra samhället genom sina kloka påpekanden. Och domstolens medlemmar, de måste ju ha blivit rent ut sagt skitstörda på den här gubben som kommer med sina påpekanden och lustiga infall.
Fingret.
Ja, precis. Så de dömde honom skyldig till att ha förfört den atenska ungdomen och att inte ha trott på statens gudar. Och för detta så var straffet döden. Men som du sa nyss, Sokrates var inte vem som helst. Han hade ju kunnat fly där. Det fanns ju folk som ville hjälpa honom. Så att alla, Platon som uttalar sig till exempel, han säger att det fanns flyktmöjligheter och filosofen hade många lärjungar och beundrare som lätt hade kunnat muta en fångvaktare och få ut honom i stan. Men Sokrates, nej, men han var ju den här lojala undersåten. Så han,
provokativ och jobbig.
Ja, han var provokativ och jobbig och ifrågasättande, men han var en lojal atenare, så att om han har blivit dömd, då ska han också tömma den här giftbägaren. Sanna mina ord. Här ska inte jag komma och tro att jag är något. Så han går frivilligt in i den här döden som han antagligen med ganska liten ansträngning hade kunnat slippa.
Och blev därmed den atenska demokratins kändaste justitiemordoffer år 399 före Kristus.
Det finns förresten en annan bok som jag läste för några år sedan, skriven av Lars Gyllensten.
Sokrates
som heter Sokrates död. Den är faktiskt riktigt bra som jag minns den.
Ja, nu har vi sett att demokratin har alltså sina smutsfläckar och baksidor. Inte nog med att man låter mörda Sokrates som går med på det, utan kvinnor är uteslutna, barn är uteslutna. Men den största gruppen, både män och kvinnor, och nu snackar vi en väldigt stor del av befolkningen, kanske 20-30%, som var helt uteslutna från inte bara demokrati utan alla mänskliga rättigheter. Den gruppen har vi bara berört som hastigast, och det är slavarna.
Och det är ditt område, Dick.
Ja, jag är expert på slaveri, för det har jag skrivit mycket om. Det vill säga, jag har inte utövat slaveri, men jag kan mycket om det, för jag tycker det är ett förfärligt brott mot mänskligheten som man verkligen bör gräva i. Och just Aten, antika Grekland, det är en urtyp för vad Karl Marx definierade som ett slavsamhälle. Ett av de stadierna i mänsklighetens utveckling som vi tack och lov har försvunnit och gått igenom. Och då menar man ofta att, men det var ju inget starkt samhälle med massa militärkolonier och sånt här. Det kan väl bara vara ett husslavar. Det är väl inte plantager och fabriker med massor av ofria. Men faktum är att det var det. Alltså inte fabriker, men det var massarbetsplatser för slavar i Aten. Silvergruvorna i Lavrion hade mellan 10 000 och 20 000 ofria arbetare som man piskade fram. Och det här vet vi eftersom de passar på att rymma under det här kriget med Aten och Sparta. Och då noterar Xenofon, som är samtida med händelserna, att det är över 10 000 som flyr. Thukydides, som också är samtida, han skriver att över 20 000 slavar, ett flertal var hantverksutbildade, passade på att rymma från sina ägare år 413. Och det ledde till en stor djup kris. Det var 60-70 år innan man kunde återuppta silverbrytningen i gruvorna, eftersom man inte hade arbetskraft till dem. Så det atenska demokratiska samhället vilade i stor utsträckning, särskilt när det gäller exploatering av naturtillgångar, på ofri arbetskraft som bar upp den där så kallade demokratin. Och det här bör ju väldigt, väldigt starkt framhävas. För ett samhälle som bygger på ofri arbetskraft, kolonisering, imperialistisk aggression, inköpande av människor, hunsande av krigsfångar, att kalla det för demokrati idag hade ingen kommit på tanken på, oavsett hur relationen har varit mellan män och kvinnor och invandrare. Över 20 000 människor flyr dessutom inte till en osäker framtid om de inte är djupt missnöjda med sin tillvaro. Tittar vi närmare på de här källorna så finner vi att vi har detaljerade uppgifter om hur man använde arbetskraften. Vi har belägg för att en som ägde över 30 slavar kunde hyra ut dem. Andra hyr allt grovarbete genom att gå till uthyrare av slavar. Och det är mycket vanligt att man på så sätt klarar av lokala arbetskraftbehovet i sin egen hantverkstad. Den rike Nikias, som även var militär befälhavare, han sägs ha ägt 1000 slavar som han hyr ut till Sosias, en gruventreprenör, för en obol om dagen per slav. Sosias åtar sig då att ge slaven mat, ersätta förolyckade slavar och på alla sätt se till att investeringen funkar. Hipponikos och Filemonides, de hyrde ut 600 och respektive 300 slavar på liknande villkor. Och de här uppgifterna om alla de här slavarna och vad de kostar och hur mycket de sen ska ersättas med, de är alltså så detaljerade i samtiden att det finns inga skäl att misstänka storleken på det slavsamhället. Aten var inget trevligt samhälle att leva i. Till exempel, för att nu ta en sån här detalj, att kostnaden för att föda en slav uppgick till mellan 120 och 180 drachmer per år. Och det är lika mycket som en normal inköpssumma. Och det visar att slavar var jämförelsevis billiga att inhandla för den grek som var någorlunda förmögen. Och det i sig visar något spännande och fruktansvärt, nämligen att det fanns gott om ofria människor att köpa. Utbudet var ofantligt. Annars hade priset för en slav varit mycket, mycket högre. Och anledningen till det var att det var gott om kidnappningar, krig, sjöröveri, horder av ofria utlänningar som man bjuder ut på de egeiska öarna dit man kan åka och handla för en ganska billig summa. Horder av sådana här utländska slavar kommer sen till Atens hamnstad Pireus, särskilt från det seleukidiska riket i Främorienten där man hade krig hela tiden. Vissa sjöfarare från Kilikien i södra Mindrasien specialiserar sig på att bli sjörövare, och den grekiska ön Delos blir känd i hela östra medelhavsvärlden för att de bjuder ut slavar mycket billigt. En blomstrande lukrativ marknad. En skribent som heter Strabon, han säger att 10 000 slavar kunde tas emot och säljas på Delos under en och samma dag. Och det hette att folk på Delos ropade till ankommande fartyg: handelsman, lägg till här, lasta av, din last har redan blivit såld. Så under hela det här fernissan med Parthenon-templet, Akropolis-klippan, praktverken, så har du alltså en ofri arbetskraft som bär upp hela systemet. Till och med polisväsendet. För polisen i Aten, eller vad du ska kalla dem, de kallades toxotai, bågskyttar. Och de var inköpta från dagens Ukraina, skytarnas land. Omkring 300 stycken ofria ordningsmän som man importerade från stäpparna norr om Svarta havet. Eftersom man visste att de kunde skjuta bra prick med båge. Och då kunde man ju ha dem springande runt på stan för att få folk att, ja, ta det lite lugnt, inte supa för mycket, ställa till med bråk, för då kunde sån här ofri bågskytt ge sig på dem. Att utländska ofria bågskyttar fungerade som polis i Aten berodde framförallt på att ingen atenare ville göra jobbet, riskera livet mot fyllbultar och beväpnade tjuvar. Och då kunde man använda de här utlänningarna med vapen för att klara av ordningsväsendet också. Så det är ett slavsamhälle som genomsyrar hela det offentliga livet på ett sätt som vi har svårt att föreställa oss idag.
Och där slavar har roller som man kanske inte, exakt, spontant tänker sig. Det är inte bara att de håller till i gruvor, utan de finns nästan på
överallt.
Ja, överallt i samhället där det ska göras arbete av olika slag. Det var en lång utvikning, men en bra utvikning måste jag säga. Den behövs den också. Och det visar ju hur den här atenska demokratin, hur den ganska självklart då omfattar en mycket liten del av de som faktiskt lever i den här staden. För att det var så många som var utestängda av olika skäl. Men vi kanske ska ändå runda av det här med någonting, för att nu har vi skåpat ut den atenska demokratin som väl aldrig någon har gjort tidigare. Och så någonting kanske, vi måste rädda den någonting innan vi slutar. Så vi kan väl säga så här då, det här är trots allt bara början, eller hur? Det var ett politiskt system som man kunde bygga vidare på och utveckla. Och jag tänker att det är väl kanske där som demokratins styrka trots allt ligger, att den kan utvecklas och anpassas och utökas och bli bättre.
Ja, den är mer prestigelös än andra styrelseskick och därmed också mer flexibel,
ja,
anpassningsbar. Och vill jag ändå bestämt hävda, och nu talar jag om vårt eget suveränt skickliga finanssystem, det hittills bästa politiska system vi människor lyckats åstadkomma, eftersom alla andra system är ännu värre. Jag menar tyranni, Sparta. Vi får åtminstone rösta, vi deltar. Och att vi gör det, det beror på att man under 1700-talet vände sig mot Aten, Rousseau och andra, och tittade på det och såg det som ett föredöme för att låta så många människor som möjligt vara med och bestämma. Och sen har vi lagt till grupp efter grupp. Vi är på rätt väg.
Så vi är på rätt väg, det kan man väl absolut säga.
Och ett litet tack kan vi då rikta mot Kleisthenes och de andra, Perikles. De gamla demokraterna, med alla deras fel och brister till trots.
Ja. Ska vi säga tack och hej?
Ja. Atenska demokratin, tack och hej.
Atenska demokratin, tack och hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.